Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Ska ni vara hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan. Det behöver vi i alla fall inte säga fel på, för det är jag som presenterar Nyhetsveckan och min kära kollega Maria Selander som presenterar Nyhetshelgen. Men Ingrid Karlqvist heter jag och vi är här med Nyhetsveckan nummer 128 som heter Så vind skörda storm. Vi ser på bilden, Maria.
Ja, det är ett gäng virvlande sossar. Jag har inte bilden uppe här bara för det. Och jag har bara sett den en gång, så det är kanske bättre att du beskriver den.
Ja, det kan jag. Det är alltså ett antal sosseministrar. Det är Peter Hultqvist, Lena Hallengren, Anders Ygeman, Stefan Löfven och Morgan Johansson som virvlar omkring i den storm de har skapat åt sig själva, menar ju vi.
Ja, och det är ju så här också att vi pratade ju om det redan i måndags. Just det här sossarnas fullständigt livsfarliga retorik. Och det har liksom spridit sig ringar på vattnet kring det. Alla möjliga debattörer har kastat sig in i ringen kring detta och går ju på samma linje som du och jag. Nämligen att det språkbruket, den retoriken de har och den här smutskastningen som de ägnar sig åt är samhällsfarlig.
Absolut, och vi ser exakt samma utveckling här som i USA där demokraterna ju demoniserar inte bara Donald Trump utan alla hans följare och väljare.
Då ska vi bara också snabbt berätta, Ingrid, att det här uttrycket så vind och skörda storm är ju ett bibliskt uttryck. Hosea 8:7, ty vind så dem och storm skola de skörda, inleds den lilla bibelversen.
Ja, och sen så ska vi prata om vad som kanske är sanningen bakom att HCQ, hydroxyklorokin, så fullständigt avvisades och till och med förbjöds i stora delar av västvärlden. Det kan finnas en mycket hemsk men rimlig i globalisternas ögon förklaring. Och sen så ska vi ha några av politikens många lögnerskor.
De finns ju av båda könen, lögnare.
Men idag ska vi just prata om två kvinnor så att de fick det heta lögnerskor. Jag tycker att det är synd att alla de där feminina ändelserna har försvunnit. För att det är mycket roligt, alltså språket blir mycket rikare.
Lärarinna, väninna, skådespelerska. Och allt vad det nu är.
Vissa har jag fortfarande väldigt svårt. Jag tycker det är väldigt svårt. Jag tycker i sig det är svårt med manliga sjuksköterskor. Men jag kan inte komma på något bättre. För skötare är ju något helt annat.
Ja, det är ett annat yrke.
Yrkesgrupp. Ja. Men skådespelare för mig är en man. Och nu när man inte säger det så måste de säga en kvinnlig skådespelare.
Ja, det är lättare att säga skådespelerska.
Ja.
Men en vän då? Är det en man eller en kvinna?
Ja, egentligen är det ju en man. För att en väninna är ju en kvinnlig vän.
Men samtidigt, du och jag säger ofta, eller det är jag som älskar att säga det. Åh, vår vän Julia Caesar, vår vän, vem det nu kan vara. Skulle vi inte säga vår väninna Julia Caesar?
Nej, precis. Men det är ju det att väninna, det antyder ett lite intimare vänskapsband. Vän, kompis är lite mer i största allmänhet. Man kan säga vår vän trots att vi egentligen inte alls känner dem. En och vän av, men inte.
Det kan också vara en vän av podden, så att säga.
Ja,
ja, nu kommer vi helt å spåret här. Ja. Vi har ju lite platinasponsorer trots allt att redovisa här idag.
Ja, vi har 4 stycken samtliga i män den här veckan. Det är Nils som skriver mycket rolig och intressant podd. Det är Thomas som skriver gåva, kort och gott. Och Sivert, vår kära Sivert, han skriver nu prata göingska. Under radarn, inte avstängda. Vi skojade om det, att om man pratar skånska kanske man inte, så kanske man går under YouTubes radar. Men Sivert, göingska, det kan jag bara inte prata. Det är, nej, det går inte,
tror jag. Jag tror överhuvudtaget att det är svårt för oss som skåningar att härma andra skånska dialekter än den vi tillhör.
Ja, man kan, alltså några som man kan säga, jing, de har, det är liksom vokalerna som skiljer sig.
Ja, nej, så det ska vi inte prova, Sivert, men tack så mycket för ditt
bidrag. Och i Kristianstad kan man köpa varmkorv 6:30.
Det är ju också att vi har haft en del kollegor från den regionen som, vi har blandade intryck av. Det är så man färgas ju ofta av personer man träffar, och så förknippar man dem med ett namn eller en plats eller ett,
en dialekt.
Ja, precis.
Ja. Ja, och sen har vi Janne som inte skrivit något meddelande alls, men som har skickat en jättefin slant. Så tack till Nils, Thomas, Sivert och Janne. Och alla ni andra kommer upp i remsan när programmet är inspelat.
Mm. Och ett särskilt tack som vanligt till alla underbara, fantastiska månadsgivare. I love you! Och ni som har tillkommit nu sen vi drog igång bokutlottningen. Välkomna gänget! Utlottningen tar slut på måndag. Så ni har helgen på er att hoppa på det här tåget. Där man kan vinna ett signerat exemplar av antingen Ingrids bok Från Sverige till Absurdistan. Så ser den ut. Eller antologin Priset som ser ut så. Där är Ingrid också med, såklart. Mm. Hoppa på tåget. På måndag kommer vi att avslöja vinnarna.
Ja, det gör vi. Nu, igår fick vi ett icke så muntert besked. Det var ju väntat naturligtvis, men nu har vi fått veta datum när vi ska upp i hovrätten. Det blir den 7 april i Malmö, där hovrätten över Skåne och Blekinge ligger. Det är, alltså vi ska ju vara med. Åklagaren hade ju föreslagit att hovrätten bara skulle fatta ett beslut utifrån tingsrättens handlingar och förhör. Men våra advokater sa nej, vi ska vara på plats. Mm. Dock så, du och jag kommer inte få några, det blir inga nya förhör. Jag antar att de skulle kunna ställa kompletterande frågor, men egentligen så ska de mest bara spela upp förhören från tingsrätten.
Jag har mejlväxlat med min försvarare Allan Studsinski, och han skriver att de visserligen kan ställa kompletterande frågor, hovrätten, men han tror inte att de kommer att göra det. Så att vi kommer liksom bara vara där för att spänna ögonen i dem och se till så att de inte sitter och gör någonting konstigt.
Ja, och liksom, och är det så att ni vill vara där, så är det naturligtvis öppna dörrar, och det är alltså den 7 april 13:00, hovrätten i Malmö. Vi kommer att prata mer om detta när det närmar sig, har jag en känsla av.
Det har jag också en känsla av, ja. Mm.
Nu, så vi vill bara tipsa om att i onsdag så gjorde vi en intervju med Tobbe Larsson, mannen som har varit med i flera olika nationalistiska rörelser och partier. Han var partiorganisatör i Sverigedemokraterna, påstås vara en av de 10 som såg till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Jag vill bara tipsa om den om ni har missat det. Vi ska försöka göra, kanske sådär varannan onsdag ska vi försöka göra någon intervju.
Extra podd varannan onsdag är vårt mål, och ni hittar ju den här på ingridomaria.se och på YouTube och Rumble.
Ja, precis. Du vill gärna slå ett slag för vår nya kanal på Rumble. Mm. För att det är ett väldigt trevligt nytt initiativ, ett bättre YouTube utan censur, och vi tror att vi kan växa ganska rejält där, och vi vet ju inte vilken dag som helst kan vi ju bli utkastade från YouTube igen. Mm. Sen vill jag också nämna att Tobbe Larsson ju pratade om Blå och Gula Korset, och det finns ju flera sådana här organisationer nu, och jag vill bara säga att vi naturligtvis tycker att de är fantastiska som samlar in pengar och som hjälper hemlösa svenskar eller fattigpensionärer och så. Och det har nu också bildats en förening i Göteborg som då har låtit sig inspireras av Blågula korset och Vid din sida som ju finns i Stockholm. Vad heter de då? En ny dag Göteborg.
Mm. Härliga initiativ. Tove pratade mycket om det i intervjun, att vi måste försöka hjälpa varandra så mycket vi bara kan. Vi svenskar, och här handlar det om att visa solidaritet på olika sätt. Alla kan bidra med någonting. Är man inte stad i kassan, så finns det andra saker man kan göra, kanske hjälpa till rent handgripligen. Och en sån här sak att hjälpa hemlösa till exempel är ju en utmärkt grej man kan göra för utslagna svenskar.
Ja. Ja, och så ska vi bara konstatera att vi är mycket nöjda med att livstidsdomen mot Tommy Lindhs mördare står fast. Hovrätten ändrar inte den. Sen kommer han kanske att överklaga till Högsta domstolen, men där kommer han inte att få upp det. Så att vi kan nog vara helt säkra på att han kommer inte sitta resten av livet i fängelse, för det är ju inte så svenska livstidsdomar fungerar. Men han borde då göra det.
Mm. Ja, usch ja. Man bara ryser i hela kroppen när man ser bilderna där som Fria Tider har publicerat på den, hur mördaren står och flinar och försöker tuffa sig i häktet då, eller i arresten där han hade gripits.
Ja, det är så vidrigt. Nej, jag orkar inte prata mer om det, för jag blir rent gråtfärdig. Men nu ska vi prata lite mer om det här med vaccin i jämförelse med till exempel hydroxychloroquin, som är en mycket verksam malariamedicin.
Har vi nu kommit fram till att det heter chloroquin och inte chloroquin?
Nej, jag vet inte. Jag har sett så mycket om detta nu. Det är så många som säger kin. Står det samma?
Ja, det heter någonting.
HCQ.
HCQ kallar vi det. Ja, även känt som kinin ju.
Mm. Precis. Mm. Och så man kan också dricka väldigt mycket gin och tonic.
Det var ju därför engelsmännen uppfann den drinken, för att undvika malaria i dem.
Ja. Mm. Helt rätt. Men då är det ju så att vi har pratat väldigt mycket om det och förundrats över detta enorma hat mot denna billiga, mycket effektiva medicin som väldigt många, framförallt amerikanska läkare, berättade om, att jag har nu botat alla mina 500 patienter. Ingen av dem dog och ingen blev särskilt svårt sjuk. Vad är det med er? Men trots det så var det ju flera länder som förbjöd, alltså ländernas läkemedelsverk sa att nej, den här medicinen, nej. Och byggde då på den här förfalskade studien som publicerades i The Lancet. Mm. Men trots att de tvingades dra tillbaka den, men det blev ju ingen uppmärksamhet runt det nästan, så har då förbudet kvarstått. Och då är ju det väldigt, varför? Och då hittade jag en tweet häromdagen där någon som heter Ben Magelsen har skrivit så här: är det sant att Big Pharma, alltså läkemedelsjättarna, inte kunde få lov, alltså få en sån här nödauktorisation för vaccinerna, om det fanns mediciner som botade och lindrade sjukdomen, till exempel HCQ, men också det här ivermektin som ju tydligen är ett gammalt skabbläkemedel.
Mm.
Och så har han också lagt en liten ruta från vad det står Federal Food, Drug and Cosmetic Act för USA då, att man kan tillåta mediciner som inte är färdig, mediciner eller vacciner som inte är färdigutprovade och tillräckligt testade, om det är en livshotande sjukdom som det inte finns några adekvata godkända alternativ till.
Mm. Ja, det låter ju som en mycket trolig förklaring att det är så. Man var tvungen att illegitimisera, nej vad säger man, alltså att sänka HCQs renommé, eller helt plötsligt, alltså sänka den, bort med den, för att kunna trycka igenom vaccinen.
Ja.
Det verkar ju helt logiskt.
Ja, visst, och samtidigt så fruktansvärt så att man får ju magont. Och jag menar, vi tror inget gott om de här läkemedelsjättarna eller deras globalistiska ägare. Men att med berått mod ha fråntagit läkarna möjligheten att bota människor från covid-19 och se till att de inte dör med ett billigt 70 år gammalt läkemedel utan några kända allvarliga biverkningar. Det är så fasansfullt så att marken gungar under fötterna på en.
Ja, det gör verkligen det. En bekant, mycket god nära vän till mig som vårdpersonal skrev häromdagen när vi chattade om det här med vaccinerna och så vidare, att hon har i början av sin karriär jobbade hon mycket på långvården. Alltså hon är en sån människa som börjat som vårdbiträde och sen jobbat sig uppåt. Och då skrev hon så här, på den gamla långvården-tiden fick patienter med myrkrypningar i benen T-kinin till natten. Det var länge receptfritt och både X och Y, två bekanta till henne, har tryckt i sig detta på grund av vadkramp nattetid. Plötsligt försvann det från sortimentet. Man sa att det var vanliga, farliga biverkningar, trams, rått som fan, oetiskt, skriver hon.
Alltså försvann det för länge sedan eller försvann det nu i samband
Nu,
med
nu.
Go.
Nu. Och som sagt, innan, det var inte ens receptbelagt.
Nej. Nej, men så är det ju med HCQ i Afrika. Där köper man ju det över disk. Alla knaprar ju sånt hela tiden. Vilket är en mycket bra förklaring till att Afrika är så lite drabbat av denna dödliga sjukdom. Jag säger dödliga därför att friska människor under 70 har en överlevnad på 99,8-99,9%. Hur skulle man få människor att bli livrädda för en sjukdom som inte är värre än en vanlig säsongsinfluensa? Hur skulle man få dem att ta vaccinet? För jag menar att det är det som läkemedelsbolagen har velat hela tiden. Jo, genom att man ser till att det inte finns några andra botemedel och man skrämmer upp människor med dessa dagliga rapporteringar om hur många döda. Nu såg jag, nu var det 92 idag eller 97 eller vad det var. Och så tänkte jag så här, alltså förstår du? Tänk om vi bara skulle fortsätta så att varje dag rapportera hur många som dör i Sverige. Därför att vi vet ju att i princip alla som har fått eller med de här konstiga testen fått ett positivt covid-test. Om de sen blir ihjälkörda eller hoppar från en bro så har de dött med covid-19. Alltså, så att liksom allting syftar till det att få hela världens befolkning att vaccinera sig.
Och en som verkligen är entusiastisk över denna utveckling, det är mannen vi ska ta en titt på nu, Mr. Bill Gates.
We all want return to the way things were before COVID-19. But there's one area where I hope we never go back: our complacency about pandemics. We can get ahead of infectious disease outbreaks. By the next pandemic, I believe we can have what I call mega testing diagnostic platforms. They can be deployed quickly, cost very little, and test 20% of the entire population every week. We also want to get treatments out far faster next time. One of the most promising is monoclonal antibodies. These manufactured antibodies grab onto the virus and disable it just like your immune system, and can reduce death rates by as much as 80%. I also think that we'll develop new vaccines quickly, in large part due to this new mRNA platform. mRNA will become faster to develop, easier to store, and lower cost. That's a huge breakthrough. To stop future pandemics quickly, we need to be able to spot disease outbreaks as soon as they happen anywhere in the world. And that requires a global alert system. If there turns out to be some new infectious pathogen, Then we need a group of infectious disease responders to spring into action. Think of these as like pandemic firefighters. They're going to use their logistics, use their ability to build up capacity quickly. They're going to go wherever that problem is. Stopping the next pandemic will require a big investment. But I think of this as the best insurance policy the world could buy.
Alltså det är han, usch vad jag är rädd för den mannen alltså. Han är hemskt obehaglig. Och här liksom han, han ska göra vaccin och vi ska ta flera vacciner varje år. Och vi ska bara prata om pandemier och vi ska gå med munskydd och vi ska vara instängda.
Ja, och nota bene att Gates vision, förutom det här att vi ständigt ska utveckla nya mRNA-vacciner, han är ju väldigt noga med att liksom poängtera att det är det han är entusiastisk för och trycka i folk det. Hela hans vision bygger på övervakning. Du ser den här kusliga kartan när han målar upp liksom, och det går sträck överallt och det är så här. Hur ska det kunna fungera om man inte ständigt övervakar alla?
Precis, och det är ju därför det också är en händelse som ser ut som en tanke att den här coronapandemin slog till just när de var beredda att rulla ut 5G-nätet som nämligen kan övervaka hela jorden och alla människor på jorden.
Jaha, Ingrid, vad har vi mer då om vacciner och HCQ?
Ja,
det här blocket?
Jag funderade på det här ryska Sputnik-vaccinet för att det var ju det som kom först och ryssarna började ju liksom vaccinera folk. Och så tänkte jag, vad är det för ett slags vaccin? Ja, det är inte ett mRNA-vaccin. Nej. Det är precis som AstraZeneca är mer ett gammalt hederligt vaccin. Men det är ju från Ryssland då. Så att det kan ju inte västvärlden köpa. Men Ungern har bestämt sig för att köpa in det ryska vaccinet. Och det sägs vara 91% effektivt. Och de har ju vaccinerat längst och man har inte hört om en massa hemska biverkningar. Det skulle kunna vara att de håller tyst om det.
Precis.
Absolut.
Ja. Men det är ändå intressant. Men nu såg jag att den svenska vaccinsamordnaren var igång och mumlade om att de tittade på både det ryska vaccinet och det kinesiska också. Att de hade dörrarna öppna för de två också.
Ja, och alltså The Lancet som man ju egentligen inte litar på längre efter att de tog in den här falska HCQ-studien, men det är ju trots allt ändå världens mest respekterade medicinska tidskrift. De har peer-reviewat liksom ryssarnas undersökningar och de säger att de hittade inga större negativa biverkningar, men det behövs mer studier. Så att igen liksom, alltså de vill, det är just mRNA-tekniken som går in och förändrar vårt system. Har du en gång fått in det i systemet så lever det för alltid i dina celler.
Ja.
Och vad kan man sen, alltså eftersom vi då ska vaccineras, säger de, flera gånger om året. Vad är det sen de sprutar in för någonting och vad händer då i våra kroppar?
Ja, det är skitkusligt. Och till alla er som tänker foliehatt när ni hör detta, we wish. Tyvärr så är det fullständigt verkligt, alla de här sakerna. Och en annan sak i den här genren med då att man har undertryckt verksamheten. Säger man det? Alltså att HCQ är effektivt mot covid-19, det är ju då att man även har velat dribbla bort bollen vad det gäller D-vitamin, som också det är ett preparat som är väldigt billigt och därmed liksom omöjligt för läkemedelsföretagen att tjäna några pengar på och sådär. Men nu har du ändå dykt upp en hyfsat stark opinion för att man ska testa då D-vitamin och i vissa länder har man börjat förskriva det eller börjat dela ut det, rekommendera det till befolkningen, bland annat i Spanien. Och vi ska se ett litet klipp här från det brittiska parlamentet där David Davis liksom tar upp D-vitaminfrågan med Boris Johnson.
Speaker, may I congratulate my right honourable friend on his calm handling of the European Commission's misbehaviour over vaccines in Northern Ireland. Nevertheless, we can learn something from our European friends. Andalusia, a Spanish province of 8 million people, had a COVID death rate of about 190 deaths per million in November, higher than ours at the time. After giving activated vitamin D, calcifediol, to care home residents and some GP patients, that death rate almost halved, whilst ours was doubling. Can he ask his advisers to look urgently again at the very latest Spanish research about this cheap, safe and apparently effective treatment?
I'm very grateful to my right honourable friend, and we will continue to monitor all the evidence about the efficacy of vitamin D in the treatment that he mentions. I'm well aware of it, and indeed we've discussed it before personally, Mr. Speaker, and I'll keep him updated on the review that's currently taking place.
Ja, kan du ge en liten sammanfattning av vad de sa?
Ja, alltså David Davis, även han är ju konservativ och tillhör ju då samma parti som Boris Johnson. Det är ju därför de kallar varandra för Right Honourable Friend. han påtalar att i Andalusien i Spanien så hade man ganska höga dödstal och man började då ge befolkningen D-vitamin och halverade dessa dödstal.
Medan britternas dödstal har fortsatt att sjunka kraftigt. Ja.
Och då undrar Davis när Boris Johnson tänker ta tag i det här och han vädjar till honom att ta del av den senaste spanska forskningen på området. Boris Johnson säger att vi följer situationen och jag är väl medveten om att det här finns och att det är en grej och du och jag har ju pratat om det innan och sådär. Va? Så att han verkar inte helt negativt inställd.
Nej, tvärtom. Jag fick uppfattningen att han tyckte att detta var mycket intressant och att de absolut skulle titta på det. Och det är ju inte länge sedan vi kallades fjol i hattar när vi pratade om både C-vitamin och D-vitamin och zink. Mm. Som är väldigt viktiga saker och nu visar det sig alltså att högt uppsatta brittiska politiker och spanska politiker har redan satt det i verket. Mm. Och jag menar bara tänk på alla de här somalierna som har dött. Mm. Alltså de har ju dött helt i onödan för att de inte fick dels HCQ och för att de har så extremt hög D-vitaminbrist. Mm. Om de hade fått veta det så hade de kanske inte behövt dö.
Nej, visst. Det är storpolitiska och vad ska vi säga, globalistkapitalistiska intressen som har gått före människors liv och hälsa här. Det är fullständigt uppenbart.
Ja, och då måste man också förstå att någonstans ligger det en plan bakom allt detta. Mm. Jag behöver inte säga så mycket mer än så, men det finns mycket att titta på om man är intresserad av det.
Våra trogna tittare och lyssnare vet nog vad det är, vilka planer det är vi syftar på.
Ja, vi har ju pratat om det flera gånger. Ja. Men du, ska vi nu se på en av dessa skamlösa lögnerskor?
Ja, låt oss. Ska vi bara kort, kan du bara inleda Ingrid med att kort berätta vad som föranleder det här klippet?
Ja, Alexandria Ocasio-Cortez, äntligen fick jag hennes namn rätt. Hon är ju en väldigt radikal kongresskvinna, naturligtvis för demokraterna. Hon har gjort sig känd, hon hatade Trump mer än någon annan och hon har lagt fram helt massa galna förslag. Och häromdagen så la hon ut en video om hur rädd hon hade varit under stormningen av Kapitolium. Det är liksom bara det att hon hittar på alltihop. Men låt oss se vilken duktig skådespelerska hon är.
And that's just the history being assembled in print and on cable news, which at this point, and let's be honest about it, are the media of choice for those of us who lived in a world before the internet. They're media for older people. For Americans under 30, history is written exclusively on social media, and that's where the real demagogues live. Tech platforms are the domain of people for whom factual reality is not even a consideration. It's a completely different way of thinking. Once you've decided that biology itself is not real, you are free from the conventional restraints of reality. At that point, what actually happened in a given place at a given time is totally and completely irrelevant. Ideology is all that matters. Sandy Cortez is a master of this medium, of course. Watch her description of the events of January 6th, broadcast to kids across the country on Instagram.
I jump into my bathroom. And I close the door. And I just keep hearing these bang, bang, bang. I open the door when all of a sudden I hear that whoever was trying to get inside got into my office. And I just hear, where is she? Where is she? And this was the moment where I thought everything was over.
So we played clips like that for you before, and we've always made fun of them. There she is again, defender of the common man, yammering on about the only subject she really cares about, herself, wallowing around in Lake Me like it's interesting to anyone but her. Narcissism on parade, the perfect symbol of a culture dying from self-involvement. We've said that before, and we have laughed as we did. But actually, it's not funny. People will believe this crap. Some already do. Anyone who was physically present at the Capitol that day knows it's ridiculous. There were no rioters in Sandy Cortez's hallway. Trump voters weren't trying to kill her. Neither were other U.S. senators. A lot of the rioters were angrier at Mitch McConnell than they were at any Democrat. To some extent, what you saw on January 6th was an intra-party struggle. Not all of it, but some of it. An act of mindless destruction aimed at Republican leaders, born of long simmering frustration. The people who run the Republican Party don't care about the people who elect them. That has long been true. Republican voters finally figured it out. It's one of the main things they learned during the Trump years. And on January 6th, they exploded. Lindsey Graham was likely in graver danger than Sandy Cortez or Ilhan Omar. They were literally calling poor Mike Pence's name. He didn't do anything. They were furious with him. Now, that's not a defense of anyone's behavior, much less a defense of rioting, which, unlike the other channels, we do not support and will never support. It's not even an ideological point. It's just true. That's what happened. But at this point, the truth doesn't matter. What matters is who gets to write the history of what happens, who gets to define what the truth is. They're the ones who will control the future. That's why they're doing it.
Mm. Sanningen spelar ingen roll längre, säger Tucker. Det handlar bara om hur bra du är på att förmedla din version på sociala medier. Och i det här fallet så var det så att AOC, som hon kallas, Alexandria Ocasio-Cortez, hon använde Instagram för att få ut sitt budskap. Notera nu några saker här. Hon var i en helt annan byggnad än de här, där de här upploppen ägde rum. Hon var alltså inte alls, hon var inte i närheten av någonting. Det är den ena grejen. I hela den här soppan så har hon också anklagat bland annat Ted Cruz, senatorn, för att ha vilja mörda henne. Eller för att jag har iscensatt ett mordförsök på henne. Det ingår liksom tydligen i den, hela den här mytbildningen.
Och som frågan är om hon bara är narcissist och lögnerska, eller om hon faktiskt är knäpp i huvudet.
Jag vet, jag slogs av, det var därför jag sa till dig innan att hon är kaninkokerska. Så sa du såhär, nej men hon är kommunist och hon är galen av den anledningen. Jag tror det är både och. Det här med ideologin, liksom, att hon är väldigt, väldigt, väldigt långt till vänster, alltså, och radikal, åtminstone med amerikanska mått mätt. Det är nog bara ett utslag av att det inte riktigt står rätt till i huvudkontoret på henne. För att hon, jag tycker hon är läskig. Hon saknar gränser fullständigt, den här människan.
Ja, och det har vi konstaterat sedan tidigare. Vi har ju haft länkar om det förut, och se om vi kan hitta den igen. Att vänstermänniskor har betydligt mer psykiska problem än vad högermänniskor har. Mm. Och det intressanta är så här, hon var så alltså i en helt annan byggnad. Det finns också människor, någon kvinna som har rummet, alltså två rum från henne. Och som har sagt, herregud vad pratar hon om? Det var kavlugnt i vår korridor. Det är en helt annan byggnad och så. Mm. Men gör hon, backar hon tillbaka och pudlar och ber om ursäkt? Nej, utan då har hon en hel armé med fans som säger att ja, alltså, det kanske inte är helt sant, men det var så hon upplevde det.
Ja, precis. Precis, Tucker säger ju det här också, att ja, alltså, i en tidsålder där man kan liksom försöka tuta i folk att man tillhör ett annat kön. Alltså han menar ju sådana här fake-bytare nu då. Inte liksom sådana här som är dåliga på brottning typ. Och därför låtsas att de är tjejer och så. Ja, då är ju allting möjligt. Om det bara, om du hela tiden kan hänvisa till att ja, men det är min upplevelse. Mm. Det är min upplevelse att jag är jag är en elefant eller en traktor eller alltså jag, och i deras värld, i den här woke-världen, så går det inte att säga emot.
Yeah. Nej.
Säger du att det är så är det så, då är det. Men hon har ju stött på patrull vad det gäller det här. Alltså det har ju blivit en egen hashtag nu på Twitter. Alexandra Ocasio-Smollett och Jussie Smollett, minns ni kanske, skådespelaren som fejkade att han hade blivit överfallen en
natt. Han till och med hyrde in två svarta män från Nigeria som skulle för... Men så påstod han att vara nazister som hade hoppat på honom.
Ja, han är själv svart, homosexuell och menade på att de hade haft magakepsar och de hade slängt ett rep runt halsen på honom och hade de helt mjölk på honom också, eller syra. Ja. Eller, ja, det var en sån här konstig liksom, vandringssägen deluxe. Så att, han är liksom en känd sån här lögnare, fejkare. Det har ju tyvärr blivit allt vanligare med sådana här påhittade överfall.
Mm. Vi hade ju det där, du åkte ju till Småland, vad heter det istället där mjölkincidenten inte utspelade sig?
Nu står det helt still i mitt huvud, det var utanför Nässjö.
Ja.
Forserum. Ja, jag var där och pratade med folk på stan och pratade med kommunalrådet och så vidare, och det visade sig att i princip ingenting av det här som det riksmedierna gjorde sånt extremt stort nummer av, hur det var så synd om byns somalier, ingenting av det hade hänt i verkligheten.
Nej, men det är ju helt klart så att vänstern tycker att ändamålet helgar medlen och att det är helt tillåtet att ljuga. Samma människor som hela tiden klagade på att Donald Trump ljög hela tiden. Mm. Och vad han egentligen gjorde, han gör säkert också, men vad han framförallt gjorde, det var ju att han lyfte fram sina egna insatser alltid med superlativer. Alltså han var den minst rasistiska människan någonsin. Ja. Och han var den bästa presidenten någonsin. Men det är liksom inte lögner, det är ju bara självförhärligande. Men att hitta på att människor var på väg för att döda en, det är ju kriminellt.
Ja, visst är det. Det har gett upphov till ett flertal memer och olika tweets och så här. Candace Owens skriver på Twitter att on a day in which Alexandria Ocasio-Smollett is trending, please never forget the time that AOC staged a photo shoot dressed in all white at a parking lot to spread lies about immigrant children in cages. Faking her own attempted murder was the next logical step.
Ja, det var när det var sånt väsen om att de påstod att sitta barn i burar, barn som då hade gripits vid gränsen och separerats från sina föräldrar. Och då klädde hon sig i vitt och gav sig ut och ställde sig framför ett taggtrådstängsel och låtsades att hon såg barn i burar där inne.
Ja, det är inte taggt, det är sådana här nätstängsel liksom. Ja, hon står där och hon bölar och hon bryter ihop och det är, jag lägger lite bilder till er här, jag lägger Candace tweet till er som tittar på programmet. Jag vet inte riktigt var man ska jämföra detta med. Jag kommer att tänka på vi har sett ett gäng exempel på såna här riktigt hysterida människor som liksom bryter ihop och gråter. Kommer du ihåg den gråtande prästen till exempel?
Ja,
och i båtarna sitter det barn! Han pratade om, det var ju då under den så kallade flyktingkrisen 2015. Och det var en sån här riktig vänsterpräst när han pratade då för öppna gränser och sådär. Ja, och gummibåtarna på Medelhavet. Och i de båtarna sitter det barn. Och det var så uppenbart att han
bara fejkret.
Ja. För att visa hur jag är så berörd av detta och jag är så fin människa, jag har så mycket empati så jag måste gråta. Och det är samma sak med de här bilderna på AOC. Det är helt uppenbart som Candace har fått dör mycket skit för den här tweeten. Åh, det var inte så, det var inte en parkeringsplats, det var vid en väg och vad det nu var. Men det kvittar ju, det är helt uppenbart att hela grejen är iscensatt för att hon ska framstå som liksom, någon slags frihetskämpe där.
Ja, sen utlovade vi ytterligare en ljugande kvinna och det är inte riktigt sant för att...
Men ska vi inte se den roliga memen först på AOC innan vi går in på nästa ljugande kvinna?
Jo, jag fick den så att jag kan inte titta på den. Men...
Du fick du på Skype i chatten. Ingrid! Snorreboda!
Ja, men du får klippa lite.
Ja, men vänta. Då ska jag lägga över den till dig. Den är alltså bara, det är bara 9 sekunder och det är... Det är fullt möjligt att Comedy Central, som det här klippet kommer ifrån, blir sura på oss på YouTube och tvingar oss att klippa bort den här memen. Men ja, den finns att titta på ingridomaria.se om den nu saknas på YouTube. Men så här kul skämtade man om AOC.
Here's your word, here's your word.
I was murdered.
You were murdered. Okay, you obviously weren't murdered because you're alive and you're basically intact. You weren't murdered, buddy.
Jag har blivit mördad. Ja, fast har du nog inte för du sitter här. Ja, ja.
Nej, men det är roligt. Och hon förtjänar det. Hon förtjänar det sannoliken.
Ja.
Alltså ljuger man på det viset och liksom framställer sig själv som ett nästan mordoffer så ska man hånskratta sig åt. Så är det bara.
Ja.
Jo, nu går vi över då på Greta Thunberg som ju inte riktigt är en kvinna. Hon är tonåring och jag tror inte att hon medvetet ljuger. Jag tror att hon tror på allt det hon säger. Men för några dagar sedan så blev det väldigt tydligt att Greta inte själv bestämmer vad hon ska säga, vad hon ska twittra och så vidare och så vidare. Och detta har vi ju pratat om förut. Men nu råkade hon avslöja sig själv för hon la ut en tweet som visade de instruktioner hon hade fått av sina handlers. Det finns inget bra svenskt ord för det. Hanterare, säger väl polisen i alla fall. Ja, vi säger det. Av sina hanterare. Och då skrev den så här. Ja, om du vill twittra om bönderna i Indien så kan du till exempel skriva så här. Och sen kan du fortsätta så här. Och så. Och hon råkade twittra ut de här instruktionerna. Och när det upptäcktes tog hon naturligtvis bort det. Men inte innan Twitterkontot 911 Disclosure eller vad de heter hade hunnit ta en skärmdump. Så att nu vet hela världen att Greta får instruktioner från hanterare. Och i Indien är de rasande på Greta.
Ja, alltså det är ju så att bakgrunden är att det pågår någon slags konflikter mellan olika grupper. Ett bondeuppror kallar man det. Mot då, jag menar, det är väldigt svårt att sätta sig in i andra länders inrikespolitik. Alltså om man inte är expert på det landet och så vidare. Men det var ju det då. Greta, Brianna och flera andra kändisar liksom gav sig in i då liksom att ja, stötta bönderna och sådär. Den indiska premiärministern har blivit väldigt irriterad över detta.
Ja, att de, Varför är det här så viktigt för dem? Jo, därför att den indiske premiärministern, vars namn jag nu inte kommer ihåg, han är ju en Trump-figur. Mm. Han är supernationalist, hindunationalist och han har vunnit 3 val på raken tror jag det är, med helt enorma siffror. Och jag tror utan valfusk, men det kan jag naturligtvis inte gå i god för. Men, alltså globalisterna som ju använder Greta för sina budskap. De hatar ju såna här människor. Och Trump och den här indiska premiärministern, de gillar varandra jättemycket. Det var den största politiska demonstrationen för en utländsk ledare när han kom till USA. Och du minns de här bilderna från Indien när Trump kom dit och fyllde en hel fotbollsstadion, en gigantisk fotbollsstadion. Så att de gillar verkligen varandra. Och det är därför de här Gretas hanterare vill att hon ska stötta bönderna som är emot regeringen.
Mm.
Men det är ju så att nu ska de menar att hon har begått ett brott i Indien. Att hon har liksom uppmanat till, ja.
Uppviglat eller?
Ja.
Han heter Modi, Narendra Modi,
ja just det.
Ja. Presidenten eller premiärministern. Det handlar om jordbruksreformer kan man säga kortfattat. från regeringen och som då bönderna protesterar med. Ja, nej, men alltså det är bara så, ja precis, det naturligtvis handlar om sådana saker. Det handlar om att positionera sig mot sina politiska motståndare på olika sätt. Men det är typiskt den här liksom falangen också, att de förenklar skeenden så extremt. Det här är bonde, det här är folkligt uppror, men har bönderna rätt då? Vet Greta det?
Nej, jag vet klart. Inte. Men... Och det visar ju sig att hon har inte ens själv tänkt tanken att hon skulle twittra om indiska bönder. Nej. Utan det är hennes hanterare som talar om det för henne, därför att de vill att nationalistiska ledare ska bort.
Ja, precis. Ja, suck. Men du menar att du placerar Greta i samma ljugarkategori som EOC? Det tycker jag är lite
strängt. Nej, men jag sa ju det att jag tror inte att hon medvetet ljuger, men hon utnyttjas av ljugande människor.
Ja, usch ja. Det är synd om tusen, det har jag sagt förut och det säger jag igen.
Ja, men nu då går vi över till huvudämnet. Så vind skördar storm. Och vi har ju pratat som sagt innan om det här med regeringens allt mer uppskruvade tonläge och nazistanklagelser. Och nu är det ju inte bara SD som kallas nazister, utan nu får ju även Moderaterna klä skott för att de vill samarbeta med nazister. Och det är ju flera som har... ja, som sagt poängterat att det här är farligt, men det bryr inte de sig om. Alltså de vill ju att det ska bli farligt, de vill ju skapa splittring. Men det var en väldigt intressant artikel, ledarartikel i Expressen som säger så här, att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis tystnad är talande. Alltså han har inte gått ut och nazistanklagat. Och vad kan då det bero på? Jo, skriver då Expressen, att han har ju faktiskt försökt flera gånger att profilera sig som hårdare tag mot invandring. Och han har varit i Danmark och hälsat på sossarna där. Det finns mycket som tyder på att han kan vara Löfvens efterträdare. Han är i alla fall pigg på det, tror vi. Och därför så deltar inte han i den här smutskastningen. För om han skulle bli sosseledare och om han skulle bli statsminister, så tänker han kanske föra en helt annan politik. Och då är det inte bra om, kan säga, om folk kan säga, jaha, men för 3 år sedan sa du...
Ja, precis. Ja, den här ledaren är intressant. De avslutar så här, den är ju osignerad. Shekarabi vet att det kommer en morgondag där det kan vara S som kopierar stora delar av SDs politik eller rent av väljer att samarbeta med partiet. Hans låga tonläge är därför talande. Vill man förstå Socialdemokraternas maktspel kan man inte bara fokusera på de som skränar högst i debatten. Man måste också följa de som knappt hörs alls. Och det är ju då är ju Sheikh Arabi, som vi kallar honom för, det är ju precis som du säger, det är ju frapperande att han och några till är väldigt tysta. Och jag tycker också det är intressant att notera att de som gapar högst är sådana som absolut inte är aktuella för någon partiledarpost, som Morgan Johansson till exempel. Jag tror att han vet själv att folk tycker för illa om honom,
ja,
för att det ska bli aktuellt.
Ja.
Så han kan lika gärna...
Ygeman, och nu har jag även...
Drygeman, sorry.
Ja. Nej, det sa jag inte, men det är väldigt bra. Ynkeman har jag också sett. Nej, men och likadant Peter Hultqvist, som alltid brukar vara liksom regeringens populäraste minister, därför att man aldrig ser till honom. Och så pratar han så trevligt dalmål. Men jag tror att hans förtroende kommer att sjunka rejält i nästa mätning, för han har ju verkligen gapat på om nazism och stöveltramp och allt vad det är.
Helt galet alltså. Men Expressen är det väl också som konstaterade, alltså det var i alla fall någon som skrev att förutom att det är farligt och liksom destabilisera det demokratiska samtalet, så är det ju också så att går man ut med såna här extrema anklagelser och högljudda brösttoner, så kan det finnas psykiskt instabila personer som agerar på det.
Ja, ja.
Visst. Så det kan vara farligt rent för liv och lem, alltså för till exempel Åkesson och Kristersson. De skulle kunna, resultatet skulle kunna bli ett attentat.
Ja, men alltså det intressanta är ju att de socialdemokraterna i Sverige beter sig precis som demokraterna och de själva i USA anklagade Donald Trump för att göra. Fast han gjorde ju inte så. Han talade ju nästan aldrig om sina motståndare. Han talade ju om sin egen politik. Men han ansåg sig bestulen på valsegern och då sa han, jag tycker ni ska gå fridfullt och patriotiskt upp till Kapitolium och göra era röster hörda för de som ska rösta där inne. Och det var fruktansvärt. Men att de själva hetsar upp världens hatstorm mot legitimt demokratiska partier.
Ja, visst. Nej, det är så förbannat kast att man inte kan bara föra fram. Varför kan man inte bara argumentera för emot? Alltså,
men det är därför att de har ju inga argument för sin sak. De har bara känslosvall.
Kan de inte hitta på argument? Har de ingen ideologi?
Men de har ju kommit fram till att det är känslor som fungerar. Alltså det är ju vårt problem. Att de allra flesta människor alltså agerar och låter sig påverkas främst med känslor. Alltså, det är mycket mer effektivt och skapar en glöd hos folk. Medan torra konservativa argument för att nej, men alltså, vi ska skynda långsamt och här gör vi inga stora förändringar. Det är inte alls så uppeldande.
Nej, det har du rätt i. Då har du rätt. Men är det en som också påtalar att priset kan bli väldigt högt för den här typen av retorik. Det är Folkbladets Vidar Andersson som är något så extremt ovanligt som en vettig sosse. Mm. Det är som de sa i Fawlty Towers. We should have him stuffed. Vi borde stoppa upp honom för att han är så ovanlig. Han påtalar ju att det har förekommit tidigare i svensk politik såna här kampanjer liksom, där man har bland annat 1928 det så kallade kosackvalet där socialdemokraterna valde att liera sig då med Sovjet trogna svenska kommunistiska partiet heter de va?
SKP.
Ja, men kommunistpartiet då. Mm. Det tog högern fasta på och kampanjade på då att en röst på det här arbetarpartiet som de kallade sig, den här alliansen, det var en röst på diktatur och förtryck. 1928 hade man ju börjat något sådana här förstå konsekvenserna av revolutionen i Ryssland.
Oh ja.
Så att då blev det ett svidande nederlag för S i andra kammarvalet det året. Och ett annat tillfälle han nämner är Torbjörn Fälldins valrörelse 1976 som ändade ett 44 år långt maktinnehav för S där han mot fonden av S aktuella löntagarfondsplaner frammanade bilden av ett kommande Sverige bakom taggtråd. Vilket också var, men det betyder inte att det är lyckosamt eller att det har varit framgångsrikt, betyder liksom inte att det är en bra grej att göra. Såna här manövrar brukar bita en i rumpan på något sätt.
Nej, men alltså jag förordrar ju inte känslosvallet, jag bara säger att de flesta människor lyssnar hellre på det än knastertorra argument.
Absolut, och men det vi måste göra Inga, det är ju att hitta ett sätt att förmedla ett positivt budskap tror jag. Eller det hade varit bra om man kunde hitta det liksom, istället för bara den här skrämselpropagandan. Ja. Man kunde liksom få folk att hoppa på. Obama gjorde ju det bra, säga vad man vill om Obama, men han gjorde det smart. Och framgångsrikt när han blev president, det här yes we can, vi kan.
Och så kunde folk tolka in precis vad de ville i det. Sen visade det sig att han kunde ingenting mer än att starta krig och bomba folk sönder och samman. Ja. Men han spred en förhoppning om att så fint, titta vilket fint land vi är, nu är det en nästan svart människa som har blivit president och tillsammans kan vi hela landet och allt sånt där.
Vi börjar närma oss säckihopknytning så nu får du
Ja, precis. Men får jag ändå bara säga att Lena Melin har skrivit en artikel som många har retat sig på. Därför hon konstaterar att SD har under pandemin tappat 320 000 väljare. Och då skriver jag så att hon begriper, fast ändå inte. För att hon förstår ju nämligen att det är pandemin som gör att S har kunnat öka sina siffror. De är ständiga presskonferenser. Folk vill sitta still i båten. Man vill ha ett parti som man kan lita på. Även om det partiet har visat sig svika alla sina löften gång på gång på gång, så kan de åtminstone det här med att sitta i Rosenbad och kalla till presskonferenser. Och det vet man inte om Jimmy skulle klara. Så att så är det. Och hon tror att det blir svårt för Sverigedemokraterna att få tillbaka det. Och där har hon just sagt det jag menar att hon egentligen försöker säga, eller inte förstår att hon vill säga. Hon vill inte säga det. Att dra ut på den här pandemin ända till valet 2022. För så länge detta pågår, hur klantiga regeringen än är, så kommer inte sossarnas siffror att störtdyka igen.
Det har hon nog rätt i. Och apropå Aftonbladet så vill jag bara nämna också att Åkesson faktiskt skrev en jäkligt bra debattartikel i förrgår. I just Aftonbladet, om någon konstig anledning. Det känns lite skumt att han skriver debattartiklar i Aftonbladet, men whatever, bara folk läser det. Där han i väldigt skarpa ordalag skriver om det här. S går över alla gränser för att smutskasta oss. Han går så långt som att säga att försvarsministern inte är i balans. Alltså Hultqvist då. Så läs gärna den artikeln. Åkesson har varit on a winning streak här lite i veckan. Ja. Han har varit jäkligt bra på Twitter också. Otroligt tydlig med olika saker. Den ena vassa tweeten efter den andra. Så att vi hoppas att det är en trendspaning som håller i sig. Att Åkesson är lite på bettet.
Ja, absolut. Hoppas vi det. Och sen i morse så var det ju en regeringsombildning. Löfven höll presskonferens och det var lite rockader. Men det rörde bara Miljöpartiet. Och då är det så att den här Per Bolund blev nu miljö- och klimatminister. Och även vice statsminister. Och Märta Stenevi, det nya kvinnliga språkröret, hon blev jämställdhet och bostadspolitisk minister. En udda kombo kan tyckas, men jag såg någonstans att just bostadspolitiken, den har hoppat runt på en massa departement. Så att den gör väl inte, det blir varken bättre eller sämre för att den ligger där. Men då var det någon som sa, nu frångår ju statsministern traditionen att det är det kvinnliga språkröret som ska vara vice statsminister. Men det är ju inte så han har tänkt, utan det är ju miljö, det är ju klimatministern, för att uppgradera att det är klimat och miljö, det är vår viktigaste fråga. Det är därför det är den ministern, och då har det råkat vara kvinnor tidigare. Men nu blev det en man.
Och för övrigt så blev jag först varse idag att det tydligen inte är så att vice statsministern som vikarierar för Löfven, så det är inte det finaste.
Visste du inte det?
Nej, jag visste inte det. Det är, alltså,
det är bara Johansson. En fake titel.
Ja.
Därför att om Löfven blir sjuk eller är bortrest eller någonting, så är det alltså regeringens äldsta i antal tjänsteår minister som går in som ställföreträdande statsminister, och det är Morgan Johansson.
Ja, och det där gick ju en kall kåre längs med ryggraden när man blev varse detta faktum. Ja, nej, och sen hon är satanisten, vad heter hon?
Lindhagen.
Hon blev ju då någon konstig vice finansminister och någonting näringsliv eller vad det var.
Ja, hon fick Bolunds förra jobb. Finansmarknadsminister.
Hon blev liksom, ja.
Men den stora överraskningen var ju då Per Olsson Frid, som tidigare har jobbat som rätt anonym statssekreterare åt två tidigare miljöpartiministrar, nämligen Per Bolund, va?
Det var Boll Bunke.
Ja,
Och
Per Bolund, tror jag. Ja. Men strunt samma, det är ganska ointressant. Det intressanta med honom kan vi läsa på ledarsidorna, att den här Per Olsson Fried, hans utnämning kommer innebära att regeringen fördjupar samarbetet med Muslimska brödraskapets ena biståndsorganisation Islamic Relief, samtidigt som den nu förstärker arvet av den kaplanska, alltså Mehmet Kaplans utrikespolitik, med positiva relationer till brödraskapet och Turkiet. Så det är trevligt, Maria.
Oh, vad trött man
får
blir.
Får vi ännu mer islamisering?
Makalöst.
Där du sa så här att kanske kan man finna lite tröst i att det är två skåningar. Nej, både Per Olsson Frid och Märta Stenevi är ju en skam för Skåne.
Ja, nej, det var väl sagt lite sådär halvsarkastiskt. Det är svårt att känna någon stolthet som skåning över de här i varierande grad, men samtliga galna människorna skulle jag säga. Jag såg som hastighetsförresten apropå den här Olsson Frid att man har redan grävt fram att han har rökt brass någon gång. Det tog inte många timmar igen. Han har rökt en joint vid något tillfälle när han var tonåring.
Det tycker mainstream-medierna är viktigt, men inte att han har kontakt med Muslimska brödraskapet.
Nej, det är
helt ointressant.
Det behöver vi inte bry oss om.
Och nu innan vi ska titta på en skojig liten video om Miljöpartiet, så vill jag bara säga att Annie Lööf igår tydligen i Aktuellt talade och fick då frågan att om hon kunde tänka sig att samarbeta med Vänsterpartiet. Hon ville ju inte samarbeta med Sverigedemokraterna, men hur var det nu med Vänsterpartiet? För det var ju en del av göken att dessa båda ytterkantspartier inte skulle ha något att säga till. Och då säger hon att ja, det kan jag, för att vi har redan samarbetat om energipolitiken. Och så säger jag, ja men du kan inte samarbeta med SD. Nej, hur vet jag, den nazistiska bakgrund. Och som jag skrev på Twitter, okej. Det är helt rimligt kommunistparti som stöttade Stalins utrensningar. Men inte ett parti som har påstått naziförflutet, sagt av ett parti som har ett bekräftat naziförflutet. Och så, alltså, när hon säger det så har hon helt gått över till röda blocket. Hon säger för alltid farväl till alliansen. Och detta är ett läge när Sabuni försöker hitta ett sätt att trockla sig ur göken. Mm. För att det går ju helt åt skogen för det partiet. Och alltså jag tror ju att åtminstone hon mycket hellre samarbetar med Sverigedemokraterna än med Vänsterpartiet.
Mm. Det tror jag också, men sen är det ju det här med optik. Ja, vi börjar få ont om tid, så vi tar och tittar på ett skojigt litet klipp från, heter det, Svenska Nyheter.
Kristoffer Appelqvist.
Men det som Svenska Nyheter kan avslöja redan nu är vem som inte kommer bli språkrör, nämligen icke-binära. Yes, Miljöpartiet är det enda parti som har inskrivet i stadgarna att språkrören ska vara en kvinna och en man. Man måste alltså vara binär om man vill bli språkrör för Miljöpartiet. Jag skojar inte. Killrör eller tjejrör ska det vara. Rörlösa är icke välkomna. Miljöpartiet tycker alltså att riktiga kvinnor och män ska det vara. Sådana som man kan mäta med tumstock eller skjutmått. Vi snackar alltså om Sveriges mest woke parti. De som käkar HBTQ- IA plus certifierade kvarngryn till frukost. Det är alltså de som sätter stopp. Det är de som säger att icke-binäris gör sig icke-besväris.
Jag tyckte jag fick till det riktigt bra alltså. Icke-binäris gör sig icke-besväris.
Det hade man ingen aning om. Att det Sveriges mest woka parti, som man säger, stänger dörren för icke-binära. Det här får de nog ta upp på nästa kongress, känner jag. Alltså.
Jag tror att det kommer sluta med att det blir tre språkrör. Ja, ett manligt och en kvinnligt och ett hen.
Ja.
Henrör.
Ja.
Inte hängrör, men hänrör.
Och den som lever får se, Ingrid. Du, nu är det ju som sagt var så här att idag är det fredag och det tycker vi är himla trevligt. På måndag är vi tillbaka med ett nytt program och då kommer vi att presentera vilka som har vunnit 6 stycken böcker som vi låter ut bland de som blir månadsgivare på minst 100 kronor. Och det blir man på ingridochmaria.se genom donorboxen som ni hittar på första sidan högst upp till höger. Ser ni, stötta oss. Där har ni donorbox. Man kan välja ge en gång eller månadsvis. Ta chansen att bli månadsgivare på minst 100 kronor så deltar ni i vår utlottning av ypperliga böcker. Ni som hellre vill bidra med en engångssumma får gärna använda Swish eller bankgiro, eller och ni som har lite mindre belopp, använd Nidia-like på sidan. En liten knapp där man sätter in liksom 100-200 kronor på sitt konto, och så kan man ge lite mindre belopp, 5, 10 eller 30 kronor till Ingrid och mig, till Katarina Janouch, till Newsvoice, till Arnstberg och vilka som nu deltar i det här samarbetet. Så gör det och stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
Ja, och tänk på att nu ska vi släpas inför rätta än en gång. Ja. Så att vi kan behöva en liten uppmuntrande dusör. Men då önskar vi för övrigt att ni får en fantastisk helg. Jag hoppas solen skiner på er. Det var jättefint väder i Helsingborg idag. Kallt, men solen sken när jag var ute på min förmiddagspromenad. Och så hoppas jag att det blir hela helgen. Och ja. Ta hand om er. Och
Gud välsigne er.
Hej då.